I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det här är Bildradion, jag heter Göran Segerholm och avsnittet presenteras i samarbete med fotosidan.se. Skål Hanna!
Skål!
Vem trodde det här? När jag gjorde Bildradion från början en gång, för 5 år sedan ungefär. Så jag är ju, alltså människor som har sett mitt skrivbord på min dator tänker att jag är jätteslarvig. För där ligger det liksom filer spritt överallt. Jag får ibland pikar från folk som tycker att det ser för jävla stökigt ut. Och de föga kan de ana att någonstans inom mig bor en jätteordningsfascist.
Ja.
Som vill ha verkligen struktur på vissa saker. Så jag är bipolär i struktur.
Okej.
Okay. Ja. Och när jag startade Bildradion, då ska man göra sådana här MP3-filer som man laddar upp. Det är själva ljudfilen som ni lyssnar på precis just nu. Och de ska man ju namnge. Och då vill jag liksom ha tänkt ut exakt namngivningen. Så ska bildfilen heta Bildradion, understrykningsstreck och så vilket nummer på avsnitt det är. Så då när jag gjorde mitt första avsnitt så stod jag inför frågan, för att eftersom jag vill att de ska sorteras exakt rätt i datorn, så vill jag ha ett så att det ska vara en nolla innan ettan. Så avsnitt nummer ett ska heta 01. Men då frågar man så här, ska jag ha 2 nollor? På ettan. Kommer det någonsin att bli 100 avsnitt? Och då brottades jag med det där en liten stund. Att är det hybris att sätta 2 nollor för ettan? Tänk om någon ser det här. De tycker liksom, men gud, liksom, trodde du att du skulle göra 100 avsnitt? Men nu är vi där.
Nu är vi där.
Ja, det här är avsnitt nummer 100 av Bildradion. Jag är nu glad att jag satte 2 nollor framför namngivningen i mina ljudfiler.
Jag är glad att jag får vara med på avsnitt 100. Jag känner mig ärad.
Ja, men vad roligt. Jag är väldigt glad att du är med på avsnitt 100. Och väldigt passande.
Ja.
Ja, det tycker jag verkligen. Så, men det i sig är ju liksom inget innehåll. Och 100 är ju bara ett jävla tal. Hade vi haft ett talsystem som var baserat på 8 istället så skulle det här vara ett avsnitt i mängden.
Ja, det är sant. Ja. Men det är kul när man får 100.
Ja. Ja, det är kul när man får 100. Så nu har vi nått det.
Nu är vi på 100.
Ja, det är roligt. Och jag har tagit med cider, en elderflower. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Är det fläder?
Det är fläder.
Ja.
Ja.
Som vi får testa sen. Och prinsesstårta.
Yes.
Ja, suveränt.
Så, här ska firas.
Här ska firas.
Mm.
Ja, hur är läget?
Jo, det är bra. Det är kul att vara i Stockholm, även om det bara är en kortis.
Ja, berätta snabbt om kortisen, eftersom det är fotorelaterat.
Ja, alltså jag och min partner Therese Kristiansson, vi har ju ett feministiskt konstkollektiv ihop som heter De Busen Musen.
Och, vad betyder det?
Det betyder typ de...
Busiga mössen?
Ja, fast mösen är ju egentligen ett annat ord för... fitta på tyska.
Okay.
Så det betyder typ de arga fittorna eller de elaka fittorna.
Ja, okej.
Och det här namnet skapade vi då 12 år sedan när vi började jobba ihop och gick runt stan och gav herr Gåman en liten hårig trekant som vi superglueade fast på honom runt på stan.
Och jag kan så se det framför mig.
Ja, alltså, fantastiskt.
Hade ni roligt?
Ja, så himla kul.
Hur kom ni upp till liksom rätt höjd i skyltarna? Fick man sitta på varandras axlar? Eller?
Alltså, vi hade en sån här Vi hade liksom en sån här grill, en grilltång.
Okay.
Och så liksom hoppade vi, och Therese var lite längre än mig. Så vi hade liksom, vi kom på en teknik där. Det blev ganska bra efter ett tag. En del är ju längre, en del är kortare. Men ja, vi stod liksom, finns till och med några bilder när vi står där med så här en grilltång med en liten så här, hårig trekant, och mitt i natten med vid en här går man. Den kan ni kolla på våra nya byggda jättefina hemsida som Therese har gjort.
Okej,
till oss.
Hur är adressen då?
Så adressen är diebosenmosen.org.
Ja.
Exakt. Så vi, ja.
Ja, hur provocerande är det här namnet på tyska?
Det är, alltså, ja,
alltså just ordet fitta är ju väldigt hårt på svenska. Ja. Liksom,
det är väl inte det hårdaste, ordet av fitta som du kan säga på tyska.
Okej. Okay. Det är mer som snippa eller någon.
Jag vet faktiskt inte, men vi valde det för att vi tyckte att det lät så vackert.
Men visste du att du skulle flytta till Tyskland?
Nej, jag hade ingen aning. Jag pratade inte ett ord tyska då. Therese pratade ju tyska från början. Det är hon som kom på. Det var hon som föreslog namnet. Exakt. Så, och där har vi gjort alla möjliga olika projekt, från de här gatukonstprojekten till performance, till video och till mycket fotografi på de sista åren.
Ja.
Och nu så har Järnstorm sitt nya nummer som kommit ut.
Och du säger Järnstorm som om det är en etablerad liksom,
ja, men
grej.
Det är,
ja, för dig.
För mig. Det är en konstkritiktidning som jag tror har funnits sedan 80-talet. Och deras nya nummer handlar om mens. Och jag och Therese blev inbjudna att göra någonting på det temat. Så där, till det temat har vi fotograferat en kort bild, eller en diptyk. Och de har release på Moderna museet nu på fredag. För det numret. Så därför är jag i stan.
Okay.
Så The Bösen Mösen kommer vara med i nya numret av Järnstorm. Och vi ska gå på release-party.
Kan man säga här att du är här på mingeluppdrag?
Ja, det kan man verkligen säga.
Ja. Men, det är då en del av din karriär. Liksom, att, ser du det delvis som ett jobb?
Det där är en jätte...
Du är skyldig din konstnärskap att gå på den här. För vem vet vilka kontakter som kan knytas?
Det där är en jätterolig fråga och jätteintressant. Och det är ja och nej. Alltså, för var går egentligen gränsen för en konstnär? Vad är jobb och vad är inte jobb? Och det här var jag på en paneldiskussion om förra veckan med faktiskt Hanna Ljung och Ulrika Sparre, som har gjort en... har drivit ett projekt ihop i 2 år nu som heter Vad har du på gång? Som handlar just om att de frågar så här, var går gränsen mellan tid och arbete? Och man frågar, vad säger man när man går på vernissage? Och så frågar folk den här frågan, så här, vad har du på gång just nu? Då pratar man kanske om ett projekt. Men när tar det slut? Och var börjar det? Är det jobb? Är det inte jobb? Det är ju kul att gå på vernissage. Men ibland gör man det också för att man tänker att man borde.
Händer det att du hör dig säga saker när folk frågar vad har du på gång, som du inser, det har jag ju inte på gång, det här är ju en testballong. Jag säger det här för att se deras ansiktsuttryck.
Ja, det har nog hänt.
Ja. För så kan jag använda frågan ibland. Att jag funderar lite på...
Ja.
Och så kollar man in, hur reagerar de på det här? Tycker de att det här lät intressant eller inte? Så det blir en sorts termometer.
Exakt. Och sen så kan man ju säga att man har massa saker på gång bara för att man vill verka cool. Men egentligen så har man inte gjort ett verk på 3 år.
Men var det fireback alltså?
Jag tänker att man kanske måste... Fake it till you make it.
Jag har ju min neverending story. Jag håller ju på att skriva en bok som har arbetsnamnet Fotografens tysta kunskap. Den har på mig 4 år.
Ja.
Och jag hittar aldrig liksom skrivtiden att sätta mig ner och mangla mig igenom det.
Mm.
Och den är en sån där som jag ångrar att jag berättar för mycket om att den var på gång. Så den har verkligen backfired. Under tiden som jag har jobbat med den så har jag skrivit färdigt 2 andra böcker, helt klart. Och nu så håller jag på och reviderar en bok om bildjournalistik som kommer att vara klar i maj. Och hela tiden så ligger den här fotografens tysta kunskap i bakgrunden liksom och mal. Och jag jobbar ju på den hela tiden, men den tycks ju aldrig bli klar.
Och blir den inte klar för att du är trött på den? Eller?
Nej, den blir inte klar för att den är så krävande.
Ah, okay.
Och jag måste ju tjäna pengar, jag måste ju leva.
Ja.
Så dagarna liksom styckas upp.
Ja.
Mm. Jag skulle kanske behöva åka bort i 3 månader och bara sätta mig och skriva, men det har jag inte råd med.
Nej.
Otänkbart.
Jag tror att det är en bra nyckel till om man ska skriva någonting. Eller även också om man ska göra ett konstprojekt. Det är ju det som är typ det braiga med residencies. Alltså ateljé, att åka på ateljévistelse.
Ja.
Att du bara åker dit och så gör du ett, koncentrerar dig på en sak.
Jag förstår det, men det där är också så osexigt.
Varför
att,
då?
Därför att jag är en hemmakatt.
Ah, ja, okej, jag tycker att det är fantastiskt.
Ja, jag tycker så mycket om att mala på i samma jävla vardag.
Men då får du göra en home residency.
Ja.
Alltså, men det är så svårt.
Nej, men alltså, det är ju framförallt, det är ju ekonomin, det funkar ju inte. Alltså, ja.
Det är därför man måste hitta residencies som är betalda.
Ja,
vilket
det
är jävligt svårt, det är few and far between.
Ja. Men, ja. Men där har jag lite grann bestämt mig för att jag kommer ju aldrig att liksom söka den typen av stipendier eller så.
Okej, okay. Varför alltså, då?
Därför att jag är inte en person som gör konst.
Mm.
Och jag har aldrig sett mig så, jag kommer nog aldrig att se mig så heller. Utan jag är någonting annat.
Ja, men vad då skriver stipendium då?
Men varför det? Jag räknar ju med att tjäna pengar på boken.
Ja, fast det är ju ett jobb att skriva boken.
Jo, men varför ska någon annan betala det? Jag vill ju att nej, men jag är ju darwinist på så sätt.
Ja.
Så jag är ju så nära att... Och det betyder inte att jag tycker att andra ska vara som jag är.
Nej.
Men jag tänker ju så här att om boken inte överlever själv, om inte tillräckligt många köper boken för att jag ska ha råd att skriva den, så är det ett enda stort misstag alltihop. Ja, så då måste jag tänka på det innan. Jag vill att boken ska stå på egna kommersiella ben. Jag vill inte ha hjälp av någon.
Ja.
Ja. Så jag vill inte ta... Det där är någon sorts stolthetsgrej eller någonting sånt där. Jag vill inte ta allmosor.
Fast det är ju inte allmosor. Du kan ju se det som en stolthetsgrej att du får ett stipendium för att skriva...
Ja, men det betyder ju bara att jag har kliat rätt rygg.
Eller dunkat rätt rygg. Jag tycker att det är som lotto det där i och för sig. Söka stipendium. Man har ingen aning vem som sitter på juryn den dagen.
Men ett, ut tre så sitter du där ändå och så visar det sig att dina idéer på något märkligt sätt har stöpts efter vad du tror att den här kommittén kommer att belöna med pengar.
Ja, but it's a game ju. Det är ju så.
Ett game i betydelsen ett lotteri eller ett game i betydelsen spelet?
Bra fråga. Jag menar, det är ett lotteri. Jag tänker det på som ett lotteri. För att annars skulle man bli så jävla deprimerad vid alla jävla bakslag eller nedslag eller avslag man får. Men det är också på något sätt ett game som man måste spela för att men den här ansökan, då vill du prata dem om att hur handlar din konst om, I don't know, hemmet eller whatever. Och då skickar man ju in en idé som har med hem. Då har man ju format det för dem. Så jag fattar vad du menar. Du vill bara att den ska vara dig själv. Men jag känner att jag måste söka sådana där stipendium och saker hela tiden. Annars så går det inte ihop.
Nej, det förstår jag. Mm. Och jag tycker att det är jätteroligt att få en inblick i den världen genom dig.
Ja.
Och jag har inga som helst problem med att den världen finns och att människor verkar i den.
Mm,
jag är bara inte avundsjuk.
Det skulle inte jag heller vara. Fan, ingenting att vara avundsjuk. Dear Miss Goldstein, sadly your application was denied.
Ja.
Typ så. Ja, skitsamma.
Men det är intressant, jag har tänkt en hel del på Alice Bah Kuhnke.
Ja.
Vår nya kulturminister.
Mm.
Och hon sa ju så här... För det första tycker jag nog att hon hudflås åt helvete oproportionerligt ibland.
Ja.
Men oavsett det så säger hon så här att konstkulturen är ju ett verktyg för demokrati, någonting i den meningen. Och då rasar ju liksom kulturetablissemanget såklart och säger kulturen är inte ett verktyg för någonting. Kulturen är ett värde liksom i sig. Och så. Och man får inte se kulturen som ett verktyg. Därför att då får man Björn Wiman på sig. DNs kulturchef.
Jaha.
Och alla andra också. För det är fult. Men samtidigt så när jag tittar på vad som visas och så tycker jag att även konstnärer ser ju i allra högsta grad sitt arbete som ett verktyg för att förändra världen.
Ja, det är väl klart.
Ja.
Jag har inte följt den här debatten så mycket för att jag tycker att DN.se är så jävla sämst så jag dör. Och jag läser ingenting annat heller då. Men anyway, det är väl klart det är en, aktiv. Så.
Ja, men så, det där, så där kan du inte liksom bara sitta och häva ur. Var försiktig på cocktailpartyt, Hanna, med vad du säger.
Du, vet hur ofta jag gräver min egna grav?
Dagligen.
Hela tiden, alltså typiskt Hanna och så här var ju sig.
Men det är därför jag gillar dig.
Tack.
Ja, men jag tycker om människor som gräver sina egna gravar, ja. Utan med obekymrat. Man gräver sig en grav med ett obekymrat leende. Det tycker jag om.
Ja.
Jag tänkte på det också nu när vi pratade om könsord i början. Och då kände jag så här, hoppsan, här sitter jag och gräver min egen grav lite grann. För jag tänker ju att en del lyssnare, de säger bara, nej men please. Liksom.
Med könsord, med...
Ja, med bösen, mösen och så.
Ja.
Men, och då tänker jag det med ett glatt leende. Ja. Här sitter jag och gräver min egen grav, det gör ingenting. Därför att det här är inte en kommersiell podcast. Och det är roligt, men jag skulle aldrig säga fitta i Fotosidans podcast.
Nej, men berätta vad du gör på Fotosidans podcast.
Ja, men det är ett riktigt jobb.
Det här är också ett riktigt jobb. På kul.
Ja, med, ja men, ja, men, ja, men ja, ja. Jo, ja. Labor of love är det här.
Ja.
Nej, men det är ett riktigt jobb. Jag får betalt per avsnitt. Helt oavsett hur annonsförsäljningen går.
Ja.
Och så att jag är journalist igen, känner jag. Jag har ju ett journalistiskt förflutet och jag tycker om journalistik. Och det är vad jag är då på Fotosidans podcast. Vi kommer ta upp teknik, vi kommer ta upp kultur. Vi tog upp nu i första avsnittet en fototävling som har gått terribly wrong. Att för att stävla så var du tvungen att avsäga dig alla rättigheter till ditt eget fotografi, visade sig. You have to waive all your moral claims till ditt fotografi. Var helt jävla sinnessjukt. Plus att den var utlyst då av en statlig av en organisation som har statligt stöd från näringsdepartementet. Och den här organisationen ska stötta näringslivet. Men nu tog de in gratisbilder istället från läsare.
Amen.
Istället, ja, det var en hel jävla pajigt var det som fan. Oh. Och så intervjuade jag Tommy Arvidsson om fotoböcker. Du vet vem det är kanske? Polade med Micke Berg. Han har en sajt som heter Om fotoboken.
Ja, ja, ja.
En ganska soft kille faktiskt. Jag gillar honom. Jag gillar Tommy.
Jag vet inte om jag har träffat honom, men jag har hamnat på hans sajt några gånger.
Ja.
Mm.
Har han varit snäll mot dig då?
Mm, jag tror, om det är den personen jag tänker på, så var han jättesnäll mot mig en gång. Det är just därför jag hamnade där första början.
Ja.
Men jag är så dålig på namn, det är också...
Skitsamma. Vi pratar i alla fall om fotoböcker och om det finns en fotoboksbubbla eller om det är en boom. Och om det är en bubbla då är det ju bara det att det är egentligen väldigt få människor som håller på med de här nya, många fotoböckerna som kommer. Du och jag pratade ju för några år sedan. Så var ju vi inne på, jag kommer inte ihåg om vi spelade in det eller om vi bara satt och snackade, att det är så jävla mycket fotoböcker som kommer så man blir alldeles matt.
Ja, absolut.
Det är som så här Absolute Music-skivor eller Absolute Hits nummer 119.
Ja, men visst. Ja, nej, men jag är inne på det där ganska ofta och tycker att det är lite överdrivet med alla böcker. Också för att jag tycker att det är lite så här, först ska man hålla på och göra en utställning eller göra bilder. Det kostar jättemycket pengar.
Ja.
Och sen så ska man hålla på och lägga ut massa pengar på att göra en bok också. Allt ska ju självfinansieras, så det finns ju inga pengar i bokvärlden just nu. Det känns ju som folk håller på hela tiden och babblar om jo, men han, den och den och så, det förlaget vill ju gärna göra en bok med, men det finns ju inga pengar. Men vem har pengar till det? Och då blir det så här, och så helt plötsligt börjar alla förberedande skolor, till och med jag håller på att göra fotoböcker, varenda fotokurs, varenda fotoskola måste göra böcker. Alltså det är bara så här, why? Alltså, och and then I will also say on the other side of that, så tycker jag ju själv att det är väldigt kul att göra fotoböcker. Eller jag har gjort en bok. Det var jättekul.
Ja.
Det är klart att jag tänker, jag skulle vilja göra en till. Men jag frågar mig verkligen, så här, men vad är meningen med det? Varför?
Ja.
Kommer det hjälpa min karriär? Kommer det hjälpa mitt liv? Eller kommer det bara vara jävla massa jobb, jävla massa pengar? Och sen så ska du vara din egen distributör. And so on and so forth. And if you're fucking lucky, så kanske den typ skrivs om någonstans.
Jag gör ju fotoböcker i ett exemplar dock.
Du gör det?
Ja. Ja, men du såg ju en förra gången vi träffades.
Ja, den var jättefint.
Det tycker jag är roligt. Men jag vill ju inte nå ut med dem.
Nej.
De kommer ju aldrig längre än till min bokhylla. Och ja. Which is fine.
Ja, that's fine.
Ja. Men ja, okej, visst. Hmm. Ja. Men hur som helst, så, och så blir det här med boken som ett samlarobjekt, och då är det bara några få som får tag på den, och mm. det ska liksom vara en statushöjare att ha en viss bok och så. Ja. Tommy Arvidsson berättade en grej som så här, efter att vi hade spelat in, som jag är ledsen att jag inte fick med i inspelningen. Han berättade att det går en berättelse bland fotoboksälskare ja. om en fotobokssamlare. Som när Martin Parr och Gary Badgers bok The Photobook History kom ut. Mm. Där de ju listar det som de tycker är de viktigaste fotoböckerna. När första delen av den serien kom ut, som nu är i tre delar. Så hade en fotoboksamlare gått in på ett prestigefullt antikvariat i London. Dängt boken i disken och sa, de här titlarna vill jag ha, tack.
Nice.
Ja, eller hur? Ja, men fy fan alltså. Mm. Då är det ju bara ett samlande för samlandets egen skull. Mm. Och det är väl det att jag är lite rädd ibland för att samlare kan fucka upp saker och ting och sabba grejer. Att liksom att saker och ting blir mycket dyrare än de skulle behöva vara, för att någon med asmycket stålar vill verkligen åt den där godbiten.
Mm. Ja, det där är svårt alltså. Eftersom att fotografiet är också så svårt att definiera inom hela samlarkulturen också.
Ja.
Det här pratade vi också tidigare om, det här med hur man ska göra med negativet, hur stora upplagor ska man ha, varför säljs fotografi fortfarande lika dyrt som andra, bla bla bla. Och det har ju lite med samlingsgrejen att göra, det har ju lite med vårt medium i sig, att det är återreproducerbart.
Men ja, precis. Men foto, ja, första upplagor och sånt, de är ju begränsade. Och, mm. ja, men det här har ju lett till exempel att jag har ju några fotoböcker hemma som är värda liksom, kanske 5000 spänn.
Ja.
Därför att någon vill till varje pris ha dem. Och någonstans så stör det mig att de är värda för mycket. De är värda för mycket pengar. Jag är inte särskilt rädd om böcker, utan jag sliter och slänger med dem. Ja. Och så. De är ju till för att läsas.
Verkligen.
Och nu ändras mitt mindset.
Mm.
Så
plötsligt
ja, så när jag öppnar en av de här böckerna så tänker jag så här, oj, den här är ju värd 5000 spänn. Så händer någonting som inte är så jävla kul för mig.
Ja.
Jag tycker inte om det.
Ja. Jag förstår. Och sen måste jag... Ja. Och sen för att bara, eller inte lägga till på det, men bara på temat det här med fotoböcker, så älskar jag att samla fotoböcker. Så att jag är väl också...
Alltså jag tycker om fotoböcker, inte för samlandets skull, att jag ska liksom ha någon komplett serie eller något sånt.
Nej, inte för samlandets skull, men bara att jag tycker att det är väldigt kul.
Det är väldigt trevligt att ha.
Och jag sitter ofta och liksom tittar på min bokhylla där och drar ut någon bok och får lite inspiration och...
Absolut, det håller jag helt med om.
Och det tycker jag är jätteviktigt.
Ja, men det är ju inget konstigt med det. Det är ju som att ha en samling musik eller
ja, men
vad som helst.
Greatest hits.
Ja. Absolut hits.
Absolut hits. Ja,
ja. Ja, okej. Okay. Så det var det. Men konst ska övertyga. Det var det som jag var inne på.
Att, ja, men det kan ju övertyga att och ändå vara ett verktyg. Eller vadå? Du menar
men
det där? Hur gräv jag min grav
ett
där?
Verktyg. Vad sa du?
Hur började jag gräva min grav?
Nej, men du började gräva din grav genom att säga att konst är visst ett verktyg. Och det är ju ett rött skynke för jättemånga att säga så.
Men det är väl, kan väl ha båda aspekter?
Jo, absolut, absolut. Ja. Och jag menar ju ändå att konsten används som ett verktyg.
Ja.
Det vill jag definitivt mena. Och jag menar också att många konstutövare pratar ju om det som att det är ett verktyg.
Men det kan ju också vara både och, det behöver inte vara en eller det andra.
Nej, verkligen inte.
Det känns ju som en väldigt tråkig konversation om det måste vara en eller det andra.
Ja, nej, men verkligen.
Ja.
Men hur som helst, här då, jag har läst en bok som heter Bildens retorik i journalistiken.
Mm.
Och journalistiken, det är ju inte ditt fält,
nej.
Men det är mitt fält. Och den är väldigt intressant, för alltså, det är en bok som är så här mittemellan bra. Den är skriven av Brigitte Mral och Henrik Olinder. Och jag har aldrig hört någon referera till den här boken.
Nej.
Någon
när kom
gång
den ut då?
Någonsin, 2011. Den är ju utgivna Norstedt, så det är ett stort jävla förlag.
Uh-huh.
Aldrig hört talas om boken. Och då tänker jag så här, är det för att jag har bott under en sten? Och det kanske det är, vem vet. Men ingen av mina fotojournalistvänner liksom har sagt, åh, det har kommit en ny bok om bildens retorik i journalistiken.
Uh-huh.
Ja, precis. Det är Kevin Carters bild. Och det var bara det att Hanna fick syn på den här Kevin Carters bild från 1993 av flickan som svälter i Sudan och Sogamen som sitter bakom henne.
Ja.
Och den där bilden, enligt Urban Legend, så leder ju den bilden sen till att Kevin Carter tar sitt liv.
Ja.
Han blir så otroligt ifrågasatt för den här bilden.
Ja, visst. Men har du läst den boken The Bang Bang Club?
Nej, men jag har sett filmen.
Det är i alla fall en bok och film om några fyra krigsfotografer eller journalister i Sydafrika. Och del av den handlar om när Kevin Carter tar den här bilden.
Ja.
Men jag tror han var lite olycklig in general.
Men gud, ja, absolut. Det handlar ju väldigt ofta om utlösande faktorer.
Mm.
Ja, men hur som helst. Boken är både bra och dålig sådär. Jag tycker man ska läsa den om man är det minsta intresserad av bildjournalistik.
Mm.
Samtidigt så är den då skriven av två akademiker.
Ja.
Det går ju igenom. Det är ju så mycket så här kanske och eventuellt och så mycket sådana här... Det är så mycket säkra. Jag dubbelgarderar med kryss. Den här typen av svenska är faktiskt inte så kul att läsa alla gånger. Men sammantaget sen när man har plöjt igenom den så är den så har man ändå med sig vissa saker. Och det jag har med mig, ett ord som vi borde använda mer, det är ordet doxa. Det har jag med mig. Har du hört det ordet?
Nej.
Okej. Okay. Doxa är ett retoriskt begrepp som betyder mening, antagande, tro eller åsikt. Och de använder då doxa som ett kollektivt begrepp som samtidigt har betydelse för den enskilda individen. Och jag tycker att ordet var rätt coolt och jag hittar inte riktigt något annan motsvarighet till det. Så då ska jag säga då att du och din flock i Berlin, som jag pratat om tidigare i Bildradion, ni har en doxa.
Och vår doxa är...
Ja, det vet jag inte. Er doxa är ölen ska vara billig. Det är en del av er doxa.
Ja.
En annan, jag vet inte, berätta för mig. Ni har säkert en doxa om vad som är kvalitet till exempel, om vilken musik som är bra, om hur man beter sig gentemot varandra, att man ska inte liksom vara snål mot kompisar eller vad det
kan
vara.
Ja, den stämmer nog. Jag tror vi däremot har väldigt olika åsikter om kvalitet.
Har ni det? Bråkar ni ibland?
Ja, vi kan verkligen ha laddade diskussioner om olika fotografer och deras arbeten, om vi tycker att de är bra eller dåliga. Otroligt, alltså timmar har vi diskuterat vissa olika fotografer och vad de håller på med, om de är bra eller dåliga.
Ja. Är ni, och Hannas flock då, vi går tillbaka jättekort till, för några avsnitt sen så tittade jag på Hannas bilder från Berlin och då tyckte jag att det påminner lite grann om en hundflock eller en vargflock som är ute och stryker och liksom letar efter mat och mening och sådär.
Och billig öl.
Ja. Men du introducerade flocktanken till dina kollegor.
Ja, de gillade det. De tyckte att det var passande. Och då var vi också, flocken var ute på vernissage och ute på bar.
Ja.
Det var väldigt trevligt.
Är det så att ni är förutsägbara för varandra? Att Hanna kommer alltid gilla, om det är en kvinnlig fotograf så kommer Hanna alltid att gilla henne. Fast det är ju inte sant.
Det är inte sant, men lite så. Alltså, vi har ju också så här våra sidor av sjön som vi står på.
Ja.
Och många av dem i flocken är gatufotografer, svartvit. Och ibland så, där börjar våra diskussioner.
I svartvitt.
I svartvitt gatufotografi. Och slutar någonstans, vet jag inte. Men det är väldigt intressant.
Ja.
Och så är det väl, och så några av dem tillhör också liksom ett fotokollektiv, eller inte ett fotokollektiv, det är en fotoplattform som de försöker hela tiden så här utvidga, men det är liksom bara, det är typ 7 killar och en tjej. Och jag blir så här, ni måste ju inkludera mer kvinnor på er plattform. Det är ju ett skämt.
Säger du det?
Ja, dagligen.
Varför måste de det då?
För att det blir ju så här en boys club. Det blir ju och jag tycker att jag tycker att man måste ha lite...
Ja, men so what? Du röstade på FI i valet.
Ja.
Eller hur? Ja. Och det är en jävla women's club. De har en man i styrelsen.
Det är inte
so
en...
what?
Nej, jag tycker att det är viktigt att man har kvotering till exempel.
Ja, men vilka grupper ska kvoteras?
Alla grupper ska kvoteras.
Ja, men då måste ni kvotera in liksom en superkommersiell typ också. Ni måste kvotera in en försäljartyp.
Ja. Då får man göra det.
Men det är ju konstigt att tänka att den viktigaste indelningen av människor är i, liksom, i kön.
Jag har ju mycket mer. I en ideell värld så skulle det inte vara så. Men det är ju så. Det är ju en sån stor uppdelning. Sen så är ju liksom ras eller vad ska man säga, hudfärg. Alltså så här, etnicitet är också jättestor indelning. Jag tycker också att man ska ha kvotering.
Men jag har ju mycket, mycket mer gemensamt med dig än vad jag har med jättemånga som delar mitt kön. Det är väl ingenting konstigt med det. Vi borde kvotera in en gatufotograf i den här jävla podden.
Ja, det kan vi absolut göra. Absolut. Men jag blir det. Ja, nej, jag tycker att de ska slänga in lite mer kvinnor i den där mixen, annars blir det bara tråkig
boys club. Jag håller ju i grund och botten så håller jag ju med dig.
Ja.
Men samtidigt så förstår jag, alltså jag tycker så här att i mitt eget umgänge så tycker jag att det är bra. Men jag förstår inte varför jag ska tycka om andra, hur de ska ha. Varför ska jag tycka om dem, att de borde ha fler kvinnor eller fler män eller fler långa eller fler invandrare eller fler det ena eller det andra.
Eller i alla fall i det här fallet så för att jag tycker att det, everything looks the same och det är bara så här, de här boys som sitter där och tycker om varandra och
det där kom ut fel.
Det var en tongue twister varandra hela dagarna i alla fall.
Ja.
Där kan konversationen börja ofta.
Ja.
Så där 1:30 på natten.
Men du är liksom överlag för kvotering.
Ja.
Rakt av.
Ja. Alltså, ja.
Är det för kvotering till exempel för vilka som är på dagis?
Ja, why not?
Ja, nu svarar du med en motfråga. Är det det?
Jag tycker att man ska ha kvotering, ja.
Om en man söker ett jobb som dagisfröken,
ja,
så ska han få jobbet. Han ska få köra förbi alla kvinnor som söker samma jobb. Därför att det är färre män på den barnstugan.
Ja, jag tycker kvotering ska
finnas. Nej, fy fan alltså. Nej, jag tycker inte det. Mm. Om han ska få jobbet, då måste han ha mer erfarenhet och bättre kvalifikationer än de kvinnor som söker.
Ja. Men inom konstvärlden, om vi ska liksom dra det tillbaka till oss och vad vi babblar om,
ja,
så får jag ofta den, eller jag kan tycka att jag tycker att man ska ha kvotering. Och när jag pratar med folk om det så säger folk så här, men vi tittar inte på kön utan vi tittar bara på kvaliteten.
Ja.
Och det tycker jag är det dummaste svaret.
Varför för då?
För att vad är kvalitet? Jag tycker att kvalitet är en sak och du tycker att kvalitet är en annan sak. Sen så är det klart att man kan jämföra om någon har, alltså, och nu kommer det här låta elitistiskt, but I'm gonna fucking say it anyway. om någon har liksom gått en konstnärsutbildning eller har varit autodidakt och har lärt sig vad som på något sätt har en konsthistoria kontext. Det är i och för sig där vi också har problemet som ligger, men jag bara menar att jag tycker att det är problematiskt att prata om vad som är kvalitet. Eftersom att det finns så många olika idéer av vad det är.
Absolut, det är ju jätteproblematiskt att prata om kvalitet.
Så därför så tycker jag inte att man kan säga att vi tittar inte på könet, vi tittar bara på kvalitet. För man blir också, vi blir ju lärda vad kvalitet är på något vis. Ja. Genom vad vi ser varje dag i skolan, vad vi ser varje dag på gatan, vad vi ser i universitetsbänkarna eller på museet, bla 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 bla. Och det är ju liksom en upprepelse hela tiden av vad det här är.
Men gäller inte det oss alla alltså? Alltså i det här, vad du tar in till exempel, alltså väljer du, om du har köpt 10 böcker av kvinnliga fotografer och så njuter du av dem och tycker, åh vad det här är bra.
Ja.
Tänker du så här, nej nu måste jag köpa 10 böcker av manliga fotografer?
Mm, faktiskt. Varje utställning jag gör så tittar jag på, gud nu måste jag rädda på mig lite manliga fotografer för jag har bara massa kvinnliga på min lista. Jag räknar varje gång. Jag tycker att det är viktigt.
Ja.
Sen så kanske jag äger faktiskt mer böcker av kvinnliga fotografer, men det är kanske för att jag tycker om dem bättre.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, jag menar inte dina utsändningar, utan jag menar i din egen konsumtion. Jag skiter väl fullständigt i om Lena Andersson är en man eller kvinna.
Ja, inte jag.
Jag kastar mig över hennes texter helt jävla oavsett.
Ja.
Och om jag bara läste om av texter av kvinnor, så skulle jag inte vara det minsta bekymrad över det. Och om jag bara läser texter av män skulle jag inte vara bekymrad över det.
Nej, men problemet
om jag
ligger
bara
nog
får
i
min
att,
kvalitet.
Ja, fast problemet ligger nog i att man lutar sig mot att omedvetet konsumera, för att det kanske också finns mer manliga författare, manliga blickar, manliga böcker.
Men det är klart, som en ensam konsument är det ju ingen maktfaktor i den meningen. Nej. Som om du driver ett galleri, då har du ju ändå en makt.
Ja.
Ja, jag tycker att det är problematiskt faktiskt. Jag har inget rakt svar.
Ja.
Men generellt sett så tycker jag att kvotering leder till konstiga...
Nej, ja, jag står helt 100% på andra sidan.
Ja.
Kvotering.
Ja. Men finns det fler grupper som ska kvoteras? Alltså, borde vi kvotera in... Borde vi kvotera in autodidakter så att inte allting liksom blir bara av utbildade konstnärer?
Ja, why not?
Ja, jag vet inte, jag har inget argument. Borde vi det?
Why not?
Why not? Det är inget svar.
Det är väl ett... Jag tycker att det är viktigt. Det blir svårt liksom, när man då ska så här börja... Ja, jag vet inte. Det är inte lätt. Absolut inte lätt. Nej. Men jag tycker att när man tittar på en grupp eller en utställning eller en biennal eller fan... Jag var i Paris, när jag var i Paris så var jag på Pompidou. Mm. Och visserligen så såg jag bara första våningen av deras kontemporära utställning. Den ligger på två plan. Hur mycket konst som helst. Men då började jag räkna. Gissa hur många manliga konstnärer de hade och hur många kvinnliga konstnärer de hade.
I procent?
Nej, i nummer.
Alltså, hur många var det totalt?
Det var totalt 165.
Ja, okej. Okay, då kan jag gissa. Då gissar jag att 140 var manliga.
Mm, ungefär.
Ja.
Det var 119 manliga, 20 kvinnliga och sen så var det 25 som jag var osäker på. Och han inte liksom, för att jag hade lite brådis.
Mm.
Jag menar, that's fucking crazy. Där, alltså jag tänker att man måste...
Men allt det här kommer ju bli ett icke-problem. Om Feministiskt initiativ genomförde sitt partiprogram så skulle du kunna byta kön på papperet helt fritt. Vet du om det? Eller i alla fall vad jag har läst.
Vadå, så du får välja om du vill vara...
Du får helt välja vad du vill bli kallad.
Ja, men det är väl great.
Ja, men då upphör all din möjlighet att göra statistik också. Och då blir ju all kvotering omöjlig. Därför att då är det ju bara att byta. Men ni har fullt med män, men då är jag kvinna idag.
Ja, fast jag tror inte att det är så himla lätt.
Okej, skitsamma.
Ja, nu
jag vill inte gå in på källkritik där. Hörru, vi måste ta oss ur den här gropen som jag har kört.
Ja, graven.
Graven.
En grav.
jag tycker absolut att det är intressant. Jag tycker inte att det finns några enkla svar. Jag ser ju att den ståndpunkt som jag nu bekvämt nog har råkat inta är bekväm för mig. Och jag ser motsvarande för dig också. Att vi har ju synpunkter som vi kanske känner att vi tjänar på. Jag vet inte.
Uh-huh.
Men jag var ju när jag skulle vara med i P3, vet jag inte om vi har pratat om det här, förlåt i sådana fall, i somras på morgonpasset.
Uh-huh.
Så skulle jag vara gäst där och prata om hur man fotograferar eller någonting. Semesterbilder var ämnet.
Uh-huh.
Och då så ringde en researcher upp och sa så här, producenten var det. Ja, det låter jättebra. Du låter som helt rätt person för det här. Jag är inte säker dock på att det blir du. För vi hade kanske tänkt oss en kvinna i det här. Och då känner jag bara så här, okej, fine. Du har ramlat över den absolut bästa personen du kan ha på det här ämnet. Och det står jag fan för i P3s morgonpasset. Men du tänker passa det för att du ska ta in någon annan som kanske inte ens du tycker är lika bra som jag. För att den har ett kön som passar ditt jävla agenda. Och då känner jag bara så här, dra åt helvete.
Smäller man för ta.
Sen hittar hon ju ingen som... Utan jag kom ju dit. Ja.
Ja.
Men det finns ju ingen positiv särbehandling som inte medför diskriminering. Ja, men det är intressant som fan. Ja. Men jag är meritokrat ute i fingerspetsarna. Mm. Meriterna ska styra. Ingenting annat. Men, och då säger du så här, ja, men vi tycker att någon är bättre och så, men det beror på. Jag köper. Hörru, nej bara. Fan, alltså ja, nej men gud. Vi måste ta oss vidare.
Ja,
vi gick inte på någon utveckling. Nej, men kvalitet, har du någon definition?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen sån där svartvit definition på vad kvalitet är. Men för att den är ju annorlunda för allihopa.
Ja, men på fotografi just då. Men jag har en definition på vad kvalitet är.
All right.
Annars skulle jag ju inte överleva.
Shoot.
Okej. Min definition på kvalitet, den som jag oftast lutar mig åt när det gäller mitt personliga intag.
Mm.
Då är definitionen av kvalitet är att det som jag tar in ska trycka på maximalt antal associationspunkter i min hjärna. Så att när bilden som jag tar in genom min näthinna, den tas ju in genom näthinnan, den tas upp av den skickas ut till 5 olika syncentra. Vi har 5 olika delar i hjärnan som behandlar vad vi ser. Och där sorteras intrycken upp väldigt, väldigt blixtsnabbt. Vad är det jag ser? Vad tycker jag om det jag ser? Vad känner jag? Vad associerar jag till? Och så. Och det här sker ju blixtsnabbt. Och ju fler... Sen skickas det här ut till olika delar i hjärnan. Så att om det nu är en hund på bilden, en golden retriever, så måste det skickas någonting ner till mitt golden retriever-minne. Och då är det så här, jag kommer ihåg golden retrievern Robin som jag hade en gång i tiden.
Ja.
Och så hämtar det upp. Och så kanske jag känner lukten av honom för när jag sitter på bilden och så. Så att det fyras av ett associationspaket. Och... att titta på bilder, det är som att titta på fyrverkerier för mig.
Mm.
Att vissa bilder, de ger bara en liten fjutt. Ja. Bara så här, en liten en häxpipa.
Ja.
Och så liksom, och så dör den ut i en liten rökpuff.
Ja.
Och andra bilder är som fyrverkerier som bara smäller över hela himlen.
Mm.
Det letar sig in så mycket associationer överallt. Man känner lukt, det känns taktilt. Man blir kanske lite wow, man backar lite för det smäller så högt och så. Och då är det kvalitet.
I couldn't have said it better myself.
You couldn't have.
Det där var skitbra.
Ja.
Ja.
Men det är mitt kvalitetsmått.
Ja.
Sånt är det. Jag blir ställd när... Jag såg, det har varit på sista dagarna nu på mitt Facebook-flöde.
Ja.
Så har det varit mycket diskussion om printkvalitet på utställningar. Och där känner jag mig helt lost. Alltså, jag läser någon som tycker så här, ja, printarna på den och den utställningen är så dåliga. Och annat var det på den och den utställningen, där var de bra. Och jag kan ha sett båda de här utställningarna och jag riktigt, fattar inte riktigt vad de pratar om. Så jag tyckte det var väl fina bilder, alltså rent så här utskriftsmässigt. Så den kvalitetsvärlden, hantverkskvalitet, där har inte jag riktigt access.
Ja, den hamnar in på min... fyrverkerishimmel. Den tar plats där.
Ja, alltså eller om jag säger så här, för att jag ska reagera negativt så måste det vara bra jävla dåligt.
Ja.
Då måste det vara som när vi tittar, ja, skitsamma, vi behöver inte dra upp det igen. Men för att jag ska tycka att det är dåligt, då måste det vara bra dåligt.
Ja.
Och är printarna jättebra, vilket jag ju kan uppleva ibland.
Mm.
Ibland så kan jag uppleva som alla andra, oj vilka fina printar.
Mm.
Det här var mäktigt. Men det tillför inte så jättemycket till mitt fyrverkeri. Det är en liten fyrverkeri, ja, stjärna långt ut till höger.
Ja, det är inte den viktigaste, men jag tar nog emot när jag ser dåliga printar och kan också uppskatta när man bara får så här ögonmassage av en fin bild.
Ja.
Men jag såg en utställning av Mike Brody några veckor sedan. Mike Brody blev ju värsta så här hitten av den här killen som han fotograferade de här hobo sin så här liv när han åkte runt på typ freight trains i USA. Ja. Känner du till honom?
Nej, jag inte.
Han, det blev så här värsta så här, wow, Mike Brody. Och så visade han nu i Paris och det var så tråkigt, de var så fula printar. Och så var det så ett jättestort gallerirum med 6 bilder. Så superbajsnödigt. Jag bara, ja men nej, fy fan. Fast sen så fick jag höra varför och bla bla bla, pengar, hela den grejen såklart.
Ja.
Men fan vad jag blev besviken när jag kom dit. Jag bara, jaha, här hänger 6 bilder som är jättefult printade. En fin print.
Ja.
Då tyckte jag att det var trist. Då var det inte så mycket mer
fyrverkerier för mig. Jag kan absolut relatera till det. Speciellt när det är någonting som man verkligen vill se och som man kanske har ett minne av att det såg ut på ett annat sätt.
Ja.
Det är lite grann som att lyssna på det är väl lite grann som att lyssna på musik som man gillar med jättedåliga högtalare.
Ja.
På något jävla vänster. Att man gillar det någonstans där inne, men det kommer inte riktigt fram.
Mm.
Har du några andra liksom kvalitets... Alltså för det här förverkeri, definitionen av kvalitet, den är ju väldigt behändig.
Ja.
Därför att det betyder också att när man ser någonting som man har sett för många gånger, att man upplever att det är ett plagiat eller liknande, så kommer ju inte förverkeriet igång.
Du menar liksom samma bildserie av samma fotograf? Eller nej, någon som gör
ungefär
samma sak?
Jag menar någon som härmar någon.
Ja.
Då blir det så här, men det här är väl, men har vi inte sett det här för många gånger förut? Och då lyfter ju inte fyrverkeriet, utan det måste ju vara nytt, det måste ju vara fräscht.
Ja, på något sätt verkligen. Och sen så kan man ju också tänka att man har sett någonting i böcker 3000 miljoner gånger.
Ja.
Så tänker man så här, ska jag gå och se den utställningen ändå? Jag vet ju hur det ser ut. Och så kommer man dit och bara, wow, ändå. Det är häftigt.
Men tycker du att originalitet i sig är en kvalitet? Liksom, att det finns någonting bra i att det är annorlunda? Och,
det är ju en annorlunda upplevelse, helt klart. Och den har väl ett värde i sig.
Ja.
Sen så kan den ju vara dålig. Den kan vara sämre än boken som då där med Mike Brody var. Eller bättre.
Ja, nej, jag menar inte så. Jag menade som kvalitetsbegrepp liksom från grunden. Att om du ser någonting som du känner så här, oj, det här var vågat.
Ja.
Det här har jag inte sett förut.
Ja.
Men det är också lite konstigt.
Adlena, I usually like it.
Ja, jag misstänkte det.
Jag går ju också mycket på idén. Idén är en stor raket för mig på himlen. Ibland kan det vara den sämsta raketen också. Om vi når det min.
Ja, verkligen.
Så att...
Men det är klart att du går mycket på idén. Men det gör jag också. Jag går också mycket på idén. Jag går nog mer på idén kanske än jag gör på det hantverksmässiga och det estetiska utförandet. Men är det inte här som vi båda har? Alltså jag tycker ju om gatufotografi av princip.
Ja.
Alltså jag tycker om gatufotografi av envishet.
Mm.
För att jag vet att det finns så bra grejer. Men sen så ser jag väl inte så mycket som är superduper bra som är nyproducerat dock.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vart jag var på väg med det här. Men jag
gillar idén.
Ja, men det är ju men det är en svår kärlek alltså. Där måste jag ju verkligen.
Gatufotografiet.
Ja.
Ja.
Där måste jag verkligen anstränga mig. Alltså det är så det är så idélöst idag.
Mm.
Det är bara som att det är att man går ut och tar för mig har gatufotografin blivit väldigt mycket så här ett sätt bara att visa att man vågar. Kolla, jag vågar trycka upp kameran i ansiktet på folk.
Det gör inte jag.
Ja, men jag vågar gör jag väl, men jag ser ingen direkt vinst i det.
Nej.
Ja.
Ja, nej, det är ju inte min största cup of tea.
Nej. Ja, men vad kul att vi betade av kvalitetsämnet också. Du, vet du vad, Hanna? Jag tycker vi ska, det blir lite spretigt av sig. Eller säger vi så alltid?
Nej, men vi har haft någon gång, hade vi inte ett avsnitt som vi kallade det spretiga avsnittet?
det hade vi säkert.
Pratade 120 minuter.
Ja, om ditt och där. Det här blev lite spretigt tycker jag, men skitsamma.
Det är
november, det är slutet av november när vi spelar in det här. Det är väl början av december tror jag när det läggs ut. Det året dras mot sitt slut. Jag är trött.
Jag är också trött.
Så det är vad det är.
Det var det.
Och eftersom du som lyssnade ändå motionscyklade bara medan du gjorde det så
motionsfotoshoppade.
Ja, eller motionskörde bil till Biskops Arne.
Ja, kan man också göra.
Så hoppas vi att du har överseende
med det här.
Hör du, vad ska vi göra? Alltså, efter nu har jag kört varje vecka bildradion under hela 2014.
Ja.
Nu kommer det gå ner i tempo.
Okej, okay. till hur?
Ingen aning, jag vet faktiskt inte.
Mm.
Men ja.
Varannan vecka?
Jag vet inte.
Ja, vi får se.
Ja, vi får se.
Det blir spännande.
Ja.
Nu ska vi äta tårta, eller?
Och dricka
elderflower.
Ja, fläder alltså. Mm. Fläder och prinsesstårta, det ska bli jättegott.
Yes.
Ja. Hej då.
Hej då.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.